Tack så mycket, vänner. Nu har jag fått höra den där sången två söndagar i rad. Förra gången var i Birchey och nu var det med en lite förstärkt kvartett idag då, istället för en trio. Ha, roligt att få predika den här söndagen. Det ska alltså handla om givande, som Kalle berättade. Nu ska vi se om vi får fram någon bild här också, för det kommer bli en mängd bibelord idag, så därför har jag förberett lite där. Just det. Det kommer att handla om givande, Guds givande och vårt givande. Givande i allmänhet och vårt givande av pengar i synnerhet. Och som sagt, det här hänger ihop med temat då på torsdag kväll när vi har storsamling. Vi har det någon gång då och då. Nu var det ett tag sedan. Torsdagar är i vår församling, så innebär torsdagar ofta hemgrupp, för de allra flesta hemgrupperna ses på torsdagar. Och då så samlas vi för en gemensam kväll, en storsamling för hemgrupperna, och tar oss an något tema. Och nu är det dags då på torsdag för att fördjupa det som jag, kan man säga, introducerar idag. Och den samlingen är öppen för alla, inte bara för dig som ingår i en hemgrupp, utan du är varmt välkommen på torsdag klockan 7. Då kommer det bli lite mer, kan man säga, praktisk tillämpning av det som jag introducerar idag. Hur ska vi ge? Hur mycket och till vad? Och hur gör vi med sådana saker som vi precis har gjort? Samla in pengar i gudstjänsten. Hur gör vi det i en tid utan kontanter? Hur ska man tänka kring det? Vad fyller det för funktion? Så där. Lite sånt kommer vi beröra på torsdag. Låt oss be en bön här innan vi börjar. Herre, tack för att vi får samlas till gudstjänst. Och tack för att du öser dina goda gåvor över oss. Herre, tack för att vi den här stunden har fått ge tillbaka till dig, till ditt verk. Vi ber om din välsignelse över det som har samlats in här och på andra sätt. Tack för att vi får lyssna till ditt ord den här söndagen. Hjälp mig att utlägga det väl och hjälp oss alla, Herre, att lyssna till din röst, ditt tilltal. I Jesu namn. Amen. För några år sedan så skrev jag en uppsats. När jag pluggade teologi så skrev jag en uppsats om givande. Och då blir det så där, som du säkert har varit med om någon gång, att när man går och tänker mycket på någonting så är det som att man ser det överallt. Har du varit med om det? Man liksom, det kan vara vad som helst. Man går i tankarna på att jag ska bygga en altan, och så går man runt i villakvarteren och så ser man altaner överallt. Så, ja, de har gjort så. Har ni varit med om det här? Så var det för mig då när jag funderade över detta med givande. Det var som att jag inte kunde öppna Bibeln utan att se hur mycket den talade om givande. Och framförallt så upptäckte jag hur mycket Bibeln porträtterar Gud som den stora givaren. Gud ger liv åt sin skapelse. Gud ger människan sällskap. Gud ger regn. Gud ger sol. Gud ger skörd. Gud ger frukt. Gud ger gåvor. Gud ger välsignelse. Och så vidare och så vidare. Ständigt dessa gåvor från Gud. I Jakobsbrevet så sammanfattas det där med de här orden. Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva, kommer från ovan, från himlaljusens fader. Alltså, Bibeln vill lära oss, tror jag, att se på allt vi har, allt vi äger, som gåvor från Gud. Gud välsignar oss med sina gåvor och Gud glädjer sig åt att ge. Och när Gud skulle visa sitt innersta väsen, visa sig sådan han verkligen är för den här världen, då sker det inte i en brinnande buske eller i blixtar och dunder på Sinai berg. Utan det tydligaste bilden vi får av Gud, det är när Jesus hänger på korset. Och då kan man ju tycka att det där är en märklig bild av Gud. En besynnerlig bild. En halvnaken man som hänger torterad och till slut död på ett kors. Men för den som ser liksom bortom ytan så ser vi någonting mer. Då blir det där en bild av Gud sådan han verkligen är. För den som har trons ögon så ser vi en Gud som ger allt. En Gud som ger också sitt eget liv. Allt han är och allt han har. Vi brukar säga att Gud är kärlek. Men jag tänker att kärlek kan vara så mycket. Ibland kanske vi skulle behöva precisera lite. Vad då för typ av kärlek? Jo, Gud är självutgivande kärlek. Den kärleken som ger, inte den som tar. Gud är till sin natur den stora givaren. Och då säger ju Bibeln att vi människor är skapade till Guds avbild. Till den självutgivande Gudens avbild. Vi är med andra ord skapade för att ge. Det är så Gud har tänkt oss. Gud välsignar oss med sina gåvor, gläder sig åt att ge, och vi får ta emot dem som de goda gåvor det är och glädja oss åt dem. Men inte bara det. Gud har också tänkt att vi får dessa gåvor för att ge vidare till andra. Du är en kanal för Guds gåvor och välsignelser till andra runt omkring. Det är så Gud har tänkt. I Apostlagärningarna kapitel 20 så finns ett intressant stycke som knyter an till detta. Där håller Paulus ett tal till de äldste i Efesos, ett långt tal. Och då finns bland annat det här med. Nu ska vi se om den hänger med här. Det händer något i alla fall. Så ja. Då säger Paulus så här: ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina egna och mina följeslagares behov. I allt har jag visat er att ni, genom att arbeta på ett sådant sätt, ska ta er an de svaga med Herren Jesu egna ord i minne. Det är saligare att ge än att få. Det är saligare att ge än att få. En spännande sak med det här avsnittet, det är ju att det här är ett sånt där Jesusord som vi inte, som liksom har kommit till oss inte genom evangelierna. Du hittar inte det här hos evangelisterna, utan det här är liksom tack vare att Paulus citerar Jesus här, så har vi det här Jesusordet bevarat. Det är lite fascinerande. Vilken tur att han kom att tänka på det. Så har Jesus sagt, det är saligare att ge än att få. Och det här ordet salig, det är ju för en del av oss så är det kanske ett sånt här gammalt och svårt ord. Men det betyder ju ungefär lycklig eller välsignad. Eller egentligen båda de där två orden tillsammans. Du blir mer välsignad av att ge än av att få. Du blir lyckligare av att ge än av att få. Och du som någon gång har gett en gåva, du vet att det här, det stämmer, det är sant. Till och med ett barn som älskar att få presenter. Våran Joel går och laddar här, han fyller år senare i veckan. Han går och laddar för presenterna och sådär. Men till och med ett barn är ju närmast lika begeistrad av att få ge till någon annan. Det är som att det är så vi är skapta. Vi är skapta för att ge, och den där välsignelsen, den där glädjen vi får av det, det är liksom Guds bekräftelse på att om det är så här du är tänkt att vara, för du är skapad till en avbild av den stora givaren. Okej, det här rör ju liksom givande och generositet i allmänhet, det jag hittills har sagt. Tänker att vi nu ska närma oss lite mer specifikt då det här med pengar och givandet av det. Pengar är ju, det är långt ifrån det enda som vi kan vara generösa med och som vi kan ge. Som lärjungar till Jesus tänker jag, vi är kallade att ge av vår tid, av våra talanger, av våra ägodelar och allt vi har. Men bland det där så finns ju också detta med pengar. Och nu är jag så glad att jag får tala om det här i en församling där det inte är liksom knapert med resurserna, knapert på ekonomins område. Det är inte det som motiverar den här predikan och inte heller samlingen på torsdag. Jag är jätteglad över det, utan att vi får tala om det här för att Bibeln talar om detta. Och Bibeln har faktiskt ganska mycket att säga på det här området. Och det är därför som jag kommer referera till massa olika bibeltexter idag då. Och då har jag ändå egentligen bara skrapat på ytan, ska ni veta. Det här är definitivt ett av de områden som Jesus talar mest om. Och den främsta anledningen till det tror jag är att Jesus förstår pengarna som en makt i våra liv. En makt som vill konkurrera med Gud. Så här säger Jesus i Matteus kapitel 6, vers 24. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Och mammon är då det här ordet som Jesus använder för pengarna. Eller rikedomen, penningguden om du så vill. Och notera att Jesus liksom talar om mammon som om det vore en person. En avgud. Och det är lite intressant att vi kan tala om ekonomi på samma sätt idag. Lyssna på ekonomi i Ekot någon gång och lägg märke till hur man talar om marknaden. Marknaden reagerade positivt. Marknaden är mättad. Marknaden oroades. Alltså vi talar fortfarande om liksom ekonomi som om det är något mer än liksom papperslappar och siffror. Och det... Jag tror att liksom Jesus vill visa oss någonting här. Det här är en makt i våra liv som vill konkurrera med Gud om att vara herre i våra liv. Och det är därför som jag tror att det är så viktigt att vi talar om detta. Inte bara då när vi har det knapert med resurser i församlingen eller så. Vi har ju det här problemet kanske i Sverige att vi är obekväma med att prata om pengar i allmänhet, tror jag. Vi frågar inte varandra hur mycket vi tjänar eller vad huset kostade eller sådär. Vi tänker att det där hör till det privata. Men jag tror att den liksom avguden som inte nämns vid namn är så mycket farligare än den som har avslöjats. Så här tror jag vi behöver se och erkänna att här finns en kamp om våra hjärtan. Och för att göra det här ännu tydligare så vill jag peka på några liksom destruktiva följder som mammon kan få på våra liv. Tack och lov, det kommer evangelium senare. Men det här är liksom mammons destruktiva påverkan, tänker jag. Då kommer några olika bibeltexter här. Här kommer den första. Jesus berättar en ganska dramatisk liknelse. I Lukas 12. Han säger så här. En rik man hade fått god skörd på sina jordar. Han tänkte för sig själv. Vad ska jag göra? Jag har inte plats för hela skörden. Han sa. Så här ska jag göra. Jag river ner mina lador och bygger större så att jag får rum med säden och allt annat jag äger. Sedan kan jag säga till mig själv. Nu min vän är du väl försörjd för många år framåt. Du kan vila ut. Ät, drick och roa dig. Men Gud sa till honom, din dåre, I natt ska ditt liv tas ifrån dig och allt du har lagt på hög, vem ska få det? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud. Tänk att vi kan nästan höra mammons röst när den rike mannen säger till sig själv: nu min vän är du väl försörjd för många år framåt, du kan vila ut. Pengarna har för den här mannen i berättelsen ersatt tilliten till Gud. Och jag måste säga, jag läser de här orden med liksom bävan och ödmjukhet. För jag ser den här kampen i mitt eget liv. Jag vill också ge mig själv ekonomisk trygghet. Jag vill också kunna säga till mig själv: nu Emil, nu går det bra. Och i vår tid behöver vi inte ens liksom riva några lador eller bygga större. Det är liksom bara att låta kontot expandera. Det är inte så svårt. Nu är det kanske, det är klokt tänker jag att ha en viss buffert. Men jag tror att vi behöver se att här finns också en kamp om vår tillit. Risken är stor att den med välfyllda lador också sätter sin tillit till dessa lador. Vad sätter jag mitt hopp till? Och sätter jag mitt hopp till när livet skiter sig? När huset brinner ner eller när jag förlorar jobbet? Är det till bankkontot? Till försäkringsbolaget? Eller är det till Gud? En annan sak som mammon vill göra i våra liv, det är, tror jag, förstärka vår självcentrering och förhindra vår kärlek till vår nästa. Mammon har den här förslavande effekten på oss att vi aldrig blir nöjda. Mycket vill ha mer. Och det spelar liksom ingen roll att vi lever i ett av världens rikaste länder. Det finns ju alltid någon att jämföra sig med som har det bättre än jag, eller hur? Det går alltid att snegla åt ett annat håll och se just det. Så där kan man också ha det. Och så blir vi liksom blinda för vår egen rikedom. Trots att vi globalt sett är väldigt rika. Jag tittar även på er studenter. Det är så. Det är så. I Johannes, första Johannesbrevet, kapitel 3. Så skriver Johannes: om någon har vad han behöver här i världen, ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Mammon vill inget hellre än att liksom stänga in oss i vår självcentrering och förhindra den här konkreta kärleken till vår nästa. Okej, så vi ser i Bibeln hur Gud presenterar sig som den store givaren. Vi är skapade till hans avbild. Vi är skapade att ta emot Guds gåvor och att ge dem vidare. Det är liksom generositet, det är en del av vår gudslikhet. Och när vi ger så ärar vi honom som har skapat oss till sin avbild. Att ge är att tillbe i den bemärkelsen. Men när det kommer till våra pengar så finns det den här makten då som vill hindra oss att bli de vi är tänkta att vara. Som vill hålla tillbaka vår gudslikhet. Som vill konkurrera om tilliten till Gud och som vill förhindra vår kärlek till vår nästa. Och det här som Bibeln ställer fram givandet som det vapen som vi kan använda i den här kampen. Jag har liksom inte, det här med andlig krigföring hör nog inte till mitt vokabulär normalt sett. Men här tänker jag, du skulle kunna se det i de termerna. Givandet blir ett vapen i kampen mot mammon. När vi ger av våra pengar till Guds verk så förkunnar vi för oss själva och för andra och för Gud och för hela andevärlden att allt det vi har är Guds. Att vi lever av hans goda gåvor. När vi ger av det vi har till Guds verk så förkunnar vi för oss själva, för andra, för Gud och för hela andevärlden att vi vill sätta vår tillit till Gud och till ingen annan. Att ge är att förtrösta på Gud. Och när vi ger av våra pengar till Gud så förkunnar vi för oss själva, för andra och för hela andevärlden att mammon inte ska få hålla oss fångna i vår självcentrering. Eller som en kompis till mig formulerade, att ge är att ge mammon en smäll på käften. Så vare sig du är en regelbunden givare och återigen, jag liksom när jag blickar ut över er känner jag tänk att jag får stå här och prata om det här bland så många erfarna, glada och generösa givare. Men så här finns många regelbundna givare. Men oavsett om du är det eller om det här sker mer liksom sporadiskt i ditt liv så vill jag uppmuntra dig vara med eller fortsätta att vara med och ge till Guds verk. Och när du gör det så tror jag att Gud vill välsigna dig med den här glädjen som kommer av att ge. Det finns ju massor mer att säga. Så det här kanske blev ju en teaser kanske. Det är jag glad att vi har torsdag kväll på oss också. Men låt mig avsluta med detta som jag tror behöver sägas också här. Jag är fullt medveten om att vi har olika förutsättningar på det här området. Det här är ett utmanande budskap. Det är det för alla av oss. Jag tror att det ska vara det. Men för en del så är det liksom extra utmanande just för att resurserna är knappa. Och därför är det ju bra att understryka det här som också den berättelsen illustrerar som Kalle läste till inledning här. Att det är liksom inte, det är inte nivån av ditt givande som är den primära frågan. Vi ska prata om det på torsdag. Hur tänker vi kring tionde och sådär? Alltså det är viktiga frågor, men det är inte den primära. Den primära utmaningen ligger i att ge snarare än att ge mycket. Gud ser till vår förmåga och som Paulus skriver, för att ta en sista text här. I de här väldigt mättade kapitlerna i andra Korinthierbrevet, kapitel 8 och kapitel 9, handlar mycket om det här med ekonomi och givande. Och där säger Paulus så här, att var och en är välkommen med det han har och bedöms inte efter vad han inte har. Så välkommen att vara med och ge utifrån din förmåga. Och Gud välsigna dig när du ger. Låt oss be. Herre, tack. Återigen, tack för att du öser dina goda gåvor över oss. Allt vi har är ditt. Och allt vi äger och har vi för att du har gett det. När vi andas så är det en gåva från dig. När vi rör oss så är det för att du har gett oss kroppar som kan röra sig. När vi skrattar så är det för att du har gett oss glädje i livet. Allt vi har är goda gåvor från dig. Herre, tack för att vi fått lyssna till de här olika texterna som utmanar oss. Men som också vi anar att här finns en glädje, en välsignelse som vi inte får missa. Herre, jag vill be för oss, var och en, att du hjälper oss i den här kampen som ändå finns i våra liv. Det finns makter som vill stänga in oss i oss själva. Som vill få oss att tro att vi behöver se till oss själva först i varje stund. Herre, hjälp oss. Viska din röst in i de där situationerna. Låt oss höra ditt goda budskap om att vi blir mer välsignade av att ge. Hjälp oss vara generösa med allt det vi äger och har. Och Herre, jag ber att du också ska tala till oss personligt när det gäller detta idag och när vi funderar vidare över detta i veckan. Herre, du kan utmana oss personligt, ge oss tankar och idéer på det här området. Så jag ber att du talar till oss och att du gör oss lyhörda för din röst, din utmaning. Tack för att vi får sätta vår tillit till att du ser oss och du förser. I Jesu namn. Amen.